P1, Sveriges Radio.
Öppna protester i Ukraina mot Zelenskyjs beslut att avskeda sin försvarsminister. Iran har attackerat mål i irakiska Kurdistan. Ekots utsända reporter på plats i Erbil. Och så om den infekterade vargfrågan. Vargarna ska bli färre och det finns en plan för hur det ska gå till. Men politikerna är inte överens. Och sist i Studio 1 kväll om det som kanske är sommarens trend, men med skalliga frisyrer. Det här är Studio 1 kväll, Erika Mårtensson heter jag. Vi börjar i Ukraina där det idag har låtit så här utanför presidentkansliet i Kiev. Det har brutit ut protester i huvudstaden och på flera andra platser mot president Zelenskyjs beslut att avskeda landets populära försvarsminister Fedorov. Här i studion nu Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandskännare som bevakar kriget i Ukraina. Välkommen.
Tack.
Att det utbryter öppna protester på gatorna mot regeringen på det här viset. Hur vanligt har det varit sedan kriget startade?
Det är ju väldigt ovanligt med den här typen av protester, därför att uppslutningen bakom landets president och militär har ju varit solid hela tiden. Men det är väl andra gången i modern tid. För ett par år sedan så försökte ju presidentkansliet att i någon mån minska korruption, antikorruptionsbekämpningen i landet genom en fiffig lagändring. Det fick ut folk på gatorna också på det här sättet, och då hade det effekt. Den här gången tror jag inte att det här kommer att ha effekt.
Men att folk ändå då går ut på gatorna, du säger att det är väldigt ovanligt, bara andra gången det sker sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Hur tolkar du det att det sker nu?
Men jag tolkar det som att det som har hänt under de sista 6 månaderna är att Ukraina har fått råg i ryggen. Det ser ut att gå bra för Ukraina i kriget, och Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Ukraina har ju på ett generöst sätt sett till att ungdomar under 25 års ålder har inte kallats in tidigare. Man har kunnat gå ut frivilligt. Och bland i den här gruppen, framförallt ungdomar, så har det hoppet väckts. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern. Man har sett honom som en framtidsman, som någon som reformerar armén, som ändå är väldigt gammalmodig i sitt så här kommandostruktur. Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu kommer det att bli bara som det var förut, och kriget kommer att fortsätta.
Vi kan ta och lyssna på 2 av dem som har varit ute och protesterat idag i Ukraina, som intervjuats av Reuters.
Злістю, з розпачем, та треба щось робити, щоб цього не було.
De säger här att de känner ilska och förtvivlan och måste göra något för att stoppa avskedet av Fedorov. De säger också att deras vänner i armén har bett dem att gå ut och protestera i deras ställe, eftersom de själva är ute i fält och inte kan lämna sina posteringar. Malcolm Dixelius, varför väcker just det här så starka reaktioner, tror du?
Ja, men jag var inne på det förut, att det är det här gemensamma hoppet som har väckts. Men det är också väldigt viktigt att höra det här, att arméns egna fotfolk står bakom den här typen av protester. De har känt sig utnyttjade och svikna. De vet att det är delvis ett av problemen är att den ukrainska armén är gammaldags, och att befälet, de högsta befälen, är utbildade under en annan tid. Ukraina har på något sätt uppfunnit ett nytt krig, och de kände att den här försvarsministern, han representerar det nya. Han kan hjälpa till att förnya inte bara själva drönarna, för det har han också varit inblandad i, utan också hur vi krigar och hur vi skyddar oss själva. Han har ju upprepat ju ofta det som sitt mantra, Fedorov, att vi ska vinna ett asymmetriskt krig. Vi ska slåss med våra resurser med minimala förluster och ändå besegra fienden.
Mm. Och de här människorna då som har varit ute på gatorna idag och protesterat, det är ju en sida av det hela. Men det har ju också kommit andra typer av protester och invändningar mot det här, eller hur?
Ja, men det är ju, alltså den här typen av protester, det kan vi komma tillbaka till, det händer väldigt sällan. Men missnöje finns det ju utlopp för ändå i samhället. Så den typen av kritik mot att armén är gammaldags och att avslöjanden också av direkta missförhållanden i armén, det dyker ju upp i tidningar och andra forum på nätet till exempel, som visar att Ukraina trots kriget är i mångt och mycket, när det gäller, åtminstone när det gäller yttrandefrihet och demonstrationsfrihet, ett demokratiskt land som försöker upprätthålla demokratiska traditioner trots att man är utsatt för det här överfallskriget. Mm.
Men jag förstod också som att det finns högt uppsatta inom militären, tjänstemän som har avgått i protest mot att försvarsministern nu har avsatts.
Men, ja. Det är inte alls omöjligt. Nej. Därför att som han själv, alltså det som har väckt kanske ännu mer uppseende är ju att han själv väldigt tydligt har gått ut och berättat hur det här har gått till. Han har varit i direkt konfrontation med överbefälhavaren. Och det är klart att det splittrar ju militären. De som är lojala mot överbefälhavaren och tycker att det gamla är ändå gott nog. Vi har klarat oss så här långt. Syrsky, den här överbefälhavaren, var väldigt aktiv när man slog tillbaka ryssarna då 2022, kort efter invasionen. Han har också en status, och det är säkert på grund av den statusen som Zelensky till slut bestämde sig för att gå på hans sida när den här konfrontationen uppstod. Medan Fedorov har sagt i sin presskonferens att ja, men, det här splittrar landet, och det är väl lite grann det vi ser, den här effekten med demonstrationer och så vidare.
President Zelensky har ju också idag bemött den här kritiken som har riktats mot beslutet att avskeda ministern. Vad har han sagt egentligen?
Han har egentligen inte bemött den särskilt mycket. Han har bara sagt att det här är någonting jag var tvungen att göra. Och sen har det väl framkommit också att han har respekt för Fedorovs kunskap. Han hade velat knyta honom till regeringen i en annan funktion än som försvarsminister. Det har Fedorov tackat nej till, åtminstone i det här första skedet. Vi vet ju inte riktigt hur den här ombildade regeringen ser ut. Vi vet inte vem som kommer att efterträda Fedorov som försvarsminister. Det är ganska mycket som är oklart, och det kommer att manglas i parlamentet härnäst. Där förvisso Zelenskys parti har majoritet, men där det också finns många kritiska röster.
Att vi ser den här typen av protester i Ukraina nu, framförallt då bland de yngre som du beskriver här, hur kan det påverka Zelenskys ställning, hans popularitet i och med det här beskedet, eller beslutet att avskeda honom?
Hans popularitet var ju relativt låg före kriget, sen gick den upp i högsta tänkbara nivå när han visade sig så modig i inledningen av kriget, och sen har den långsamt sjunkit, och han har visat en tydlig rädsla för att släppa fram väldigt starka politiska personligheter som skulle kunna utmana honom om makten. Så att det är svårt att veta. Omvärlden har ju vant sig vid Zelensky. Man är ganska orolig i andra länder för vem som annars skulle kunna komma in. Om det är någon från det gamla gardet som tidigare har suttit i makten, det tror jag man i västvärlden skulle ta emot med bekymrade miner. Däremot så kanske man hoppas att Zelensky ändå ställer upp för en period till. Och det är möjligt att han skulle klara av det. Det beror ju väldigt mycket på under vilka omständigheter det valet kommer att hållas. Men hela tiden så det visar alla tecken på att vara en ung och omogen demokrati, där man hela tiden måste uppfinna sätt att lösa den här typen av problem. Och sen, parlamentet ska ju godkänna, men man måste ju också respektera sin egen president och inte försätta honom i en obehaglig situation inför omvärlden. Alltså det är hela tiden ett väldigt komplicerat inrikespolitiskt spel i Ukraina.
Säger Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandskännare som bevakar kriget i Ukraina. Tack för att du kom. Då ska jag lämna över till Studio 1s eftermiddagsupplaga och programledarna Pia Sjögren och Susanne Westergren.
Så till kriget i Mellanöstern där attackerna fortsätter.
Sent igår kväll sköts flera iranska drönare mot staden Erbil, en stad med mer än 1,5 miljon invånare i irakiska Kurdistan.
Sveriges radios utsända Lorin Ibrahim var där i Erbil och jag frågade henne tidigare idag vad hon hörde och såg.
Ja, jag befann mig ju ute på innergården för en liten promenad tänkte jag när första explosionen hördes och den var kraftig. Alltså det lät nästan som om himlen skulle braka ner eller snarare som en kraftig åskväder som skakade om Erbil då. Ja, barnen som var på gården och familjerna skrek av rädsla och många sprang in i byggnaderna på en gång. Sen hördes flera explosioner, kraftiga explosioner över stora delar av staden när luftförsvaret då aktiverades mot drönare som kom från Iran. Enligt myndigheterna här i Kurdistan ska man ha skjutit ner 8 drönare under kvällen och natten.
Hur reagerar människor i Erbil med omnejd?
Ja, så de jag träffade ute igår var ju väldigt, väldigt rädda. Det var främst barnfamiljer. Jag kommer ihåg att jag åkte upp med 2 små tjejer i hissen och de var helt skakiga och rädda och sa bara, men det är bomber, det är bomber. Jag försökte lugna ner dem, men samtidigt så kom jag hem och kollade på olika kanaler och sociala medier och där satt folk och tittade på fotbollsmatchen mellan England och Argentina ute i parkerna och såg rätt så vana ut vid de här attackerna. Men ja, jag såg också rädsla hos många jag själv träffade igår. Mm.
Varför händer det nu, om det går att säga?
Ja, vi har ju sett en eskalering, en upptrappning i den här konflikten. Och Iran har ju också hotat med att man kommer rikta sig på amerikanska mål i regionen. För det har ju varit intensivt med attacker mot amerikanska mål runt Gulfländerna, Jordanien. Så att det var ändå inte så förvånande att attackerna kom ändå hit. För att vi såg ju den utvecklingen även under våren. Och här finns ju flera amerikanska mål, militärbaser och det relativt nybyggda stora pampiga amerikanska konsulatet. De här baserna kunde man räkna med att de var utanför stan för ett par år sedan. Men i takt med att Erbil har vuxit väldigt, väldigt snabbt de här senaste åren så har de här baserna ändå blivit som en del av staden. Och därför så är rädslan för skador på hus och civila väldigt stort just nu. Men jag ska också säga att förutom de amerikanska baserna och konsulatet så har det varit attacker mot iranska kurdiska positionella grupper utanför Sleimania igår. Det kanske man inte har hört så mycket om, lika mycket som de andra attackerna. Men där har attackerna alltså varit riktade mot oppositionella grupper, ja, nästan hela tiden, kontinuerligt. Så det är en skrämmande utveckling. Vi ser en väldigt allvarlig utveckling och nu som sagt har det spridit sig i större delen av Mellanöstern.
Sveriges radios utsända till Mellanöstern, Lorin Ibrahim.
Vi säger välkommen till Rosbeh Parsi, Iran-kännare och affilierad forskare vid Lunds universitet. Varför attackerar Iran just de här amerikanska baserna i irakiska Kurdistan?
Jag tror de ingår bara i en lång lista av olika typer av amerikanska mål i regionen som de försöker att komma åt för att på det viset kunna så att säga, ge igen när USA attackerar olika mål i Iran.
Mm. Hur kommer det sig att det finns amerikanska baser i Irak, alltså även om det är irakiska Kurdistan?
Ja, det går ju tillbaka till när USA invaderade Irak 2003 och sen dess haft olika typer av avtal med den irakiska regeringen och även med det regionala självstyret i Kurdistan för att fortfarande kunna behålla baser även när man drog tillbaka huvuddelen av sina styrkor.
Mm. Är det här med Iraks goda minne så att säga, gillar man de här baserna eller är det mest för att Kurdistan har det här självstyret?
Jag tror det beror på vem man frågar. Jag tror att om du frågar en del sunnimuslimer så är de inte nödvändigtvis nöjda, men de ser det som en nödvändig motvikt mot den iranska närvaron som finns genom olika shia-muslimska partier och paramilitära styrkor. Så att det är den här balansgången som alla i Irak måste gå mellan USA och Iran. Mm.
De attackerna sammanfaller också med att irakiske premiärministern är på besök i USA för att träffa president Donald Trump, apropå balansgång. Vad tänker du om det och har du hört eller sett något från det?
Jo, men absolut. Man kan säga att han försöker precis som alla sina företrädare att hitta hitta någon sorts balans. Så att han var både närvarande vid den iranska högste ledaren Ali Khameneis lite parad i Najaf i Irak, och nu är han i Washington för att se till att de inte ska tro att han har tagit Irans sida. Så att han måste ständigt pendla mellan dem. Sen är det ju lite olika mellan olika premiärminister på vilken sida de är bekvämast. Mm. Och han räknas väl kanske som en av dem som skulle gärna vilja komma lite närmare amerikanerna, om han nu måste det, hellre än att hamna i Irans omloppsbana. Mm. Och det får han ju så till motstånd för inom Irak från de som står nära Iran.
Det låter som en omöjlig balansgång, men också helt självklart så som du pratar om den.
Ja och nej. Man kan säga att även under tidigare amerikanska presidenter så kunde Iran till exempel delvis skeppa ut en del olja via Irak med USAs goda minne. Därför det innebar också att det fanns eltillförsel i Irak som kunde garanteras på det viset. Så att man såg att det fanns en nödvändighet att upprätthålla Iraks funktionalitet. Men Trump-administrationen är inte lika lätt, därför den är mycket mer konfrontativ både med de som den ser som allierade och även med den som de ser som fiender.
Vi har också med oss Marco Nilsson, professor i globala studier med inriktning på internationella relationer. Du har skrivit om kurdernas strategiska dilemma i kriget i Mellanöstern, och nu har Iran riktat in sig på baser i irakiska Kurdistan. Vad handlar det här strategiska dilemmat om?
Historiskt sett så har kurderna varit väldigt positiva till amerikansk närvaro, men samtidigt så är det inte första gången Iran attackerar kurder, och det är inte så mycket kurderna kan göra åt det här. Men samtidigt så försöker man ty sig till den amerikanska närvaron för någon slags garant för stabilitet, inflytande från de här Iran-stötta miliserna och även påtryckningar från Bagdad som försöker minska eller försvaga det kurdiska självstyret. De befinner sig mitt emellan Iran, som de måste ha en bra relation till av praktiska skäl, för att det är en stormakt bakom gränsen. Men samtidigt så är det USA som har varit den yttersta garanten för kurdernas säkerhet.
Så här är några fler som går en ganska knixig balansgång, nämligen kurderna då?
Ja, jo, verkligen. Så att, och sen kurderna också är väldigt delade. Så att det är främst kurderna i Sulaymaniyah-området i östra Kurdistan som har traditionellt sett haft en väldigt bra relation till Iran. Medan kurderna i västra delar av kurdiska självstyret har haft en positiv relation till Turkiet, och de har även haft interna bråk om hur mycket självstyre eller även självständighet de skulle ha. Så att de är inte enade, och sen samtidigt befinner sig de mitt emellan många olika aktörer: Turkiet, Iran, USA och Bagdad.
Och attackerna, det har ju också varit tidigare attacker mot olika orter i irakiska Kurdistan, och sen de här senaste nu igår kväll i natt. Vad innebär de här attackerna för kurdernas relation till USA och Iran framöver, tror du?
Men jag tror att som det sades tidigare, så försöker USA attackera flera olika amerikanska intressen i området, men samtidigt så är det också en signal till kurderna att de ska inte liksom satsa allt för mycket på USAs skydd, och att man måste ta hänsyn till Irans intressen. USA och Irak, Bagdad, har ju ett avtal, ett samförstånd om att man ska avveckla det amerikanska närvarot så småningom. Så att i längden så måste kurderna förstå, enligt Irans signaler nu, att det är Iran som kommer att bestämma hur det ser ut i området i framtiden.
Mm. Rusbeh Parsi, Iran-kännare, vill Iran göra det svårare för USA eller Irak genom att förstöra de här baserna, skulle du säga?
Nej, jag tror att i det här läget så är det USA det handlar om. De kommer alltid ha en komplicerad relation till de irakiska kurderna som redan nämnts, men det är ändå liksom inom ramarna för någonting som de ser som både acceptabelt och oundvikligt, därför båda kommer att förbli i regionen. Den grupp, den aktör som de inte vill se i regionen, som de ser som en utböling, så att säga, det är USA. Mm. Så att i det avseendet så handlar det om det långsiktigt, att få bort USA, men just nu handlar det om att visa amerikanerna att de inte viker sig när Trump så att säga, lämnar förhandlingarna och försöker påverka dem genom att starta upp kriget igen.
Mm. Och vad är Iraks strategi då framåt för att liksom hålla sig utanför konflikten?
Ja, deras strategi måste ju vara att vara tillräckligt vän men tillräckligt mycket på avstånd med båda parter så att ingen av dem tar Irak för given och samtidigt ingen tror att Irak sitter i knät på dem. Mm. Och det är ju en väldigt, väldigt svår väg framåt. Mm.
Irans attacker, gör man det för att förstöra och liksom vinna mark som man tänker sig krigsföring? Eller är det här mera ett sätt att markera mot USA?
Det är markera men också att operativt försvaga USAs förmåga att attackera Iran. Så om vi tittar på de första omgångarna av attackerna som gjordes när kriget startade så såg vi att Iran allt mer koncentrerades på att förstöra amerikanska baser men framförallt deras radarstationer genom vilken USA kunde dirigera sina egna attacker och framförallt dirigera motattackerna mot iranska robotar. Så att där har man så att säga, rätt effektivt förstört en hel del av vad USA haft. Mm. De här attackerna på sistone är lite svåra och se om det finns någon direkt operativ vinst eller om det bara är mer en fråga om en politisk markering. Mm.
Säger Rusbeh Parsi, Irankännare och affilierad forskare vid Lunds universitet. Vi hörde också Marco Nilsson, professor i globala studier med inriktning på internationella relationer. Nu har Naturvårdsverket presenterat sin nya förvaltningsplan för vargbeståndet i Sverige. Förra året meddelade regeringen att man vill sänka referensvärdet, alltså miniminivån av vargbeståndet, från 300 till 170.
Det här beslutet väckte ilska hos flera miljö- och djurskyddsorganisationer samt hos EU som menade att det saknades vetenskaplig grund för att minska svensk vargstam så här mycket.
Den här nya planen blir strax föremål för diskussion här med landsbygdsminister Peter Kullgren och Rebecca Leoman, Miljöpartiets talesperson för biologisk mångfald och djurrätt.
Men först ska vi få en bakgrund till debatten. Sara Sällström är reporter på Vetenskapsradion som hon har följt vargfrågan och hon sa så här när Susanne pratade med henne tidigare idag.
Först och främst så var det ju många som blev arga över själva beslutet eftersom det handlar om en halvering av antalet individer av ett djur som bedöms som starkt hotat på den svenska rödlistan över hotade arter. Och EU-kommissionen skrev sedan ett brev till Sverige där man kritiserade det här beslutet. För man påpekade att 170 individer, det hänvisar egentligen till en absolut minsta smärtgräns för hur liten den svenska vargstammen kan bli för att den ska kunna må bra. Men om man då ser i praktiken ute i naturen där det kan hända allt möjligt, då behöver man ha mer marginal, alltså fler individer. För man måste ta hänsyn till den genetiska hälsan hos vargstammen och ja, hur ser det ut med bytestillgången, väder och vind, allt möjligt som kan hända.
Det innebar att licensjakten blev inställd förra året. Och vi pratar om skyddsjakt och licensjakt. Vill du klargöra den skillnaden?
Ja, för det är ju klart att det var ju också många jägare då som också blev arga eftersom det hela ledde till att jakten ställdes in. Men licensjakt, det är alltså en sån jakt som sker på ett visst antal, förutbestämt antal individer under en viss period. Skyddsjakt, det är en jakt som man kan bedriva på en enskild individ av en varg då i det här fallet som har blivit problematisk på något sätt. Den kanske river väldigt många tamdjur eller går alldeles för nära mänsklig bebyggelse och så.
Och du nämnde EU tidigare, hur mycket har EU att säga till om antalet individer?
Ja, det som EU säger är genom sitt art- och habitatdirektiv att Sverige ska se till att vargen kan överleva på lång sikt. Och den ska ha så kallat gynnsam bevarande status som det heter på EU-språk. Och knäckfrågan här som då är upp till Sverige, det är just hur många vargar som vi behöver ha för att man ska kunna nå den här gynnsamma bevarande statusen.
Och den här nya förvaltningsplanen som presenterades nyligen, vad går den ut på i korta drag?
Där var uppdraget till Naturvårdsverket att de skulle kolla på hur ska vi förvalta den här vargstammen då så att den ändå kan ha den här gynnsamma bevarande statusen som EU kräver trots att vi har sänkt antalet vargindivider. Och mycket handlar då om att vi ska försöka se till att vargstammen mår genetiskt bra. För eftersom den har växt utifrån bara ett fåtal individer så har den haft hela tiden det här problemet med inavel. Mm. Så det man hoppas hela tiden på det är att det ska vandra in nya vargar österifrån från Finland och Ryssland. Och då handlar mycket om hur ska vi ta hand om dem, hur ska vi se till att de inte jagas illegalt, hur ska vi välja ut rätt genetiskt sett vargar när vi ska bedriva jakt? Och kan vi till och med flytta på vissa individer som man har försökt förut? Det är svårt, men det verkar vara ganska mycket pyssel som behövs för att man ska kunna uppnå gynnsam bevarande status med den här nya, med det här nya referensvärdet på varg.
Så sa alltså Sara Sällström på Vetenskapsradion tidigare idag. Ja, hur ska Sverige förvalta vargstammen utifrån Naturvårdsverkets nya förvaltningsplan och samtidigt förena krav på biologisk mångfald, landsbygdens livsvillkor och så Sveriges åtagande enligt EUs direktiv?
Välkomna till Studio 1, landsbygdsminister Peter Kullgren, kristdemokrat, och Rebecca Le Moine, Miljöpartiets talesperson för biologisk mångfald och djurrätt.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Peter Kullgren, landsbygdsminister. Det saknades vetenskaplig grund enligt EU-kommissionen och därmed också enligt länsstyrelserna i vintras för att kunna börja sänka mot referensvärdet 170 vargar från 300. Sedan dess, vilka nya vetenskapliga underlag har regeringen kunnat hänvisa till?
Ja, för det första så är det ju fel när du säger att länsstyrelserna kom fram till det. Det är ju länsstyrelserna som har tagit fram underlaget för den jakt som länsstyrelserna sen beslutade om.
Just det, de ställde ju in länsstyrelserna, jakten menar, tänkte jag på i vintras. Men vilka nya vetenskapliga underlag?
Nej, det gjorde de inte. Det är ju domstolarna som har gjort det. Det är inte länsstyrelserna.
Okej, okay, my mistake.
Ja. Det är ganska viktigt att hålla.
Absolut.
Det är ordning på det. Så länsstyrelserna har ju tagit fram ett underlag utifrån de riktlinjer som kom från Naturvårdsverket som ju arbetar på uppdrag av regeringen. Där vi i ett första läge konstaterade att vi vill ner till 270 vargar utifrån de underlag som expertmyndigheten Naturvårdsverket har tagit fram. Där vi vill, regeringens politik är ju att vi ska ner i varje antal. Riksdagen har ett otal gånger tillkännagivit för framförallt då tidigare regeringar att vargstammen ska ligga mellan 170 och 270 vargar. Och det förverkligar vi nu genom att ändra referensvärde.
Ja, jag beklagar att jag får med osanning förutom länsstyrelserna. Men tillbaka till EU-kritiken. Är den rimlig på något sätt, tycker du?
Nej, men det är en pågående diskussion som vi har med kommissionen, och vi kommer självklart svara på det brev som de har skickat till oss. Vi grundar oss ju på det som Naturvårdsverket, den expertmyndighet som vi, regeringen, har till hjälp för den här typen av frågor, och grundar oss ju på det underlag som de har tagit fram. Och sen så är det ju viktigt också att påpeka att i det här förslaget och i den förvaltningsplan som nu ligger på bordet så är det ju ett successivt minskande av vargstammen till den här nivån utifrån vilka förvaltningsåtgärder som vi får på plats. Men det är också viktigt att tillägga för regeringen, och det har vi kommunicerat hela tiden, så är det ju också centralt att vid sidan av en lägre vargstam att vi kan ha en generös skyddsjakt på varje individer som skapar väldigt stor oreda. Samma sak med paragraf 28, att man ska kunna freda sin tamboskap och man ska kunna freda sin jakthund. Så här kommer det vara en balansgång som vi hela tiden behöver ha bra koll på.
När det gäller svaret till EU-kommissionens kritik, hur lång tid ska det ta att göra det svaret? För jag vet att jag sitter med ett preliminära svar från 9 december här, och då sa ni att ni skulle återkomma så fort möjligheten gavs. Hur långt har ni kommit till det?
Ja, det är ju det är ett arbete som pågår. Vi kommer svara när vi har ett svar som är bra avdömt och processat enligt konstens alla regeringskansliregler. Så då kommer det komma ett svar. Och det kommer också behöva vara ett svar i god tid innan beslut fattas inför kommande vargjakt. Där jag hoppas och tror att vi ska kunna komma ner till målet då med ett första steg 270 vargar.
Vi släpper in Rebecca Le Moine från Miljöpartiet. Hur ser du på regeringens plan om den här minskade vargstammen?
Ja, det här är ju att se regeringen envisas med en fix idé om att vi bara skulle kunna ha 170 vargar mot bättre vetande. Och jag måste också kommentera det som Peter Kullgren hävdar, att man då använder Naturvårdsverket och har frågat dem. Det framstår som att man har frågat en öppen fråga till expertmyndigheten, vilket man då inte har, utan regeringen med Peter Kullgren i spetsen beordrade ju myndigheten att komma fram till 170 vargar som referensvärde. Och det är också det som EU-kommissionen har blivit väldigt upprörd över. Och det låter ju nästan som på svaren att den här regeringen inte är så hoppfull om att överleva nästa val och fortsätta ha regeringsmakten. Det här svaret, det hade man kunnat författa väldigt mycket snabbare. Nu har det gått mer än ett halvår. Så man har inte svar och hela vargförvaltningen befinner sig i ett moment 22. Det här bryter mot EU-rätten. Förvaltningen blir ineffektiv och svindyr. 338 miljoner lägger regeringen på det här. Samtidigt så tar man pengar från den post som ska gå till viltskadeersättning. Till exempel just fårägare som vill ha ersättning och stöd för stängsling mot varg. Mm. Och det här ökar konfliktnivån. Det löser inga problem.
Vi ska återkomma till just den frågan med ersättningsnivån. När det gäller referensvärdet på 170, vad ser du för problem med det, Rebecka?
Ja, det är att den är politiskt beställd. Regeringen har varit ute och sagt och beordrat och bett Naturvårdsverket att landa i det. Samtidigt som de här EU-direktiven, de kräver att de här siffrorna är vetenskapligt belagda. Så att det är två helt olika vägar. Naturvårdsdirektiven är starka på det sättet i att de ska bygga och vila på vetenskaplig grund. Och det finns ingen vetenskaplig grund bakom att vi skulle kunna ha ett referensvärde på ynka 170 vargar i Sverige. Det är helt orealistiskt. Vargen är starkt hotad enligt den svenska rödlistan. Och den är liten, inavlad population som behöver egentligen politik som går i det andra hållet, som kan göra det här till en livskraftig stam. Mm.
Landsbygdsminister Peter Kullgren, vad säger du om kritiken här från Miljöpartiets Rebecka Le Moine att det saknas vetenskaplig grund för att närma sig ett referensvärde på 170 vargar i Sverige?
Jag tror inte det spelar någon roll vilket referensvärde vi skulle presentera, så skulle det inte vara nog för Miljöpartiet. De vill ha hur mycket vargar som helst. Det vill inte vi. Det är en politisk skillnad i den här frågan. Okej, det finns en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag för att vi ska ha en betydligt lägre vargstam idag.
Men hur svarar du på hennes
samtidigt som vi lever upp till dem?
Vad tänker du om hennes kritik att just 170 är så lågt referensvärde kommer att bli helt omöjligt?
Ja, det får vi väl se. Nu har vi en pågående diskussion om det referensvärdet. Men det var inte länge sedan vi hade ett MVP som låg på 100. Nu har man ju landat där på 170. Men som sagt, det är ju en diskussion som pågår. Men det är klart att det här är en politisk fråga och det är dit man måste komma. Men Miljöpartiet, som är rätt ensamma i riksdagen om sin extrema hållning, så kommer det bli veto mot att sänka vargstammen. Och det är ju en väldigt viktig varudeklaration inför valet i september.
Mm. Det finns ju forskare som menar att en mindre vargstam riskerar öka den genetiska sårbarheten. Alltså vilka konkreta åtgärder planerar regeringen för att stärka den genetiska variationen i den svenska vargstammen?
Ja, det gör vi ju genom att vi har en migration av vargar med en annan genetisk uppsättning än den som redan finns i den svenska vargstammen. Det är ju det enda som vi kan göra. Vilket också är en viktig del i förvaltningsplanen när vi ska minska vargstammen. Då behöver vi ju säkerställa, för att vi ska kunna sänka vargstammen, att vi också har en invandring av vargar så att det blir en bättre genetisk mix i den vargstam som vi har.
Rebecka?
Ja, det här är faktiskt lite förvånande, för i den vargförvaltningsplanen som vi just nu diskuterar, där står det ju att man frångår tidigare rekommendationer om att flytta vargar med helikopter. Det har ju varit en sista utväg som jag inte tror har stöd hos folk. Och det här är en väldigt kontroversiell åtgärd som är riskabel på många sätt. Och det ska nu tas in som en utav liksom, verktygen som man ska vara beredd på. Så man ska ju utbilda och ha anställda ute i Sverige som ska vara kunniga i hur man kan fånga vargar och transportera dem. Vi ska dessutom ha GPS-märkta vargar. Vi ska ha en vargförvaltning som är på individnivå. Och det här nämner ju inte ens Kullgren, så det verkar ju vara någonting som man inte är jättestolt över. Dessutom så nämner förvaltningsplanen och Naturvårdsverket att den illegala jakten är den dödsorsak som påverkar vargpopulationen mest. Och ju mindre population vi har, desto mer sårbart blir det. Alltså desto mer måste vi ha en individbaserad förvaltning, en dyr förvaltning. Och desto viktigare är det att vi kommer till bukt med den illegala jakten. Och det finns inga sådana åtgärder från regeringens sida. Inget intresse heller.
Mm. Peter Kullgren, hur ska ni komma till rätta med den illegala jakten?
Det finns redan stark lagstiftning kring det och jag vet inte vilka konkreta exempel mer Rebecka Le Moine vill och Miljöpartiet vill driva in där. Men klart är ju att vi vill ha en lägre vargstam. Med Miljöpartiet så kommer det garanterat bli en betydligt högre vargstam. Och på tal om folklig förankring, en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag står ju bakom regeringens linje här att vi faktiskt ska sänka vargstammen. Det kommer bli... Det är viktigt för väljarna att veta och det finns brett stöd politiskt för att vi ska ha en mindre vargstam än den vi har idag.
Rebecka,
och illegal jakt, ja, det är klart att det ska beivras. Mm. Det är ett brott.
Rebecka Le Moine, om Miljöpartiet ska ingå i en regering, om det blir ett valresultat som gynnar det eller som leder fram till det i september, kommer ni då att kräva att i samarbete med de andra partierna att vargstammen inte ska krympas kort?
Ja, det viktiga är att vi får till ett referensvärde som tas ur det här moment 22 där hela vargförvaltningen befinner sig. Så vi måste ha ett vetenskapligt belagt referensvärde.
Men ska det ligga orört från nu?
Ja, det som regeringen vill pressa igenom som inte EU-kommissionen har godtagit på 170, så kan vi inte ha det.
Okay.
Och sen vill ju vi stötta djurägarna och lägga pengarna hellre där på samexistens. Vi kommer till bukt med den illegala jakten också.
Det vill nog de flesta politiker och många andra. Rebecka Le Moine, Miljöpartiet, och Peter Kullgren, Kristdemokraterna, landsbygdsminister. Tack ska ni ha båda två. Funderar du på att raka av håret och bli flint? Ja, då är det kanske dags nu, för den här sommaren är de flintskalliga männens sommar. Åtminstone om man ska tro The Guardian.
Tidningen skriver om The Pitbull-effekt efter den amerikanska artisten Pitbull, vars rakade huvud har blivit något av en symbol för skalligt självförtroende.
Och när han uppträder fylls arenorna av tiotusentals som antingen saknar hår, oavsett om de vill eller inte, eller tar på sig en mössa så att de ser flint ut. Så vi undrar, blir det här en het sommar för män utan hår?
Med oss nu har vi Brann Pavlovic, programledare för Morgonpasset i P3 och flintskallig. Så blir du introducerad. Är du stolt över din flint, Branne?
God morgon, tack så mycket. Ja, alltså jag skulle väl säga att jag nästan gör exakt samma arbete som Pitbull fast på komikerscenen. Alltså att när jag uppträder så kommer det liksom 20 pers i bald caps för att supporta mig.
Men är du stolt över din flint?
Alltså stolt, man har ju väl inget val. Det är väl någonting man bara accepterar. Mm. Alltså det är som en leverfläck, eller fast värre egentligen, för du kan ju ta bort leverfläcken, men man måste ju vara det, för att alternativet är peruk och det är inte socialt accepterat för män, tyvärr.
Mm. Vår producent skriver från kontrollrummet, god morgon, frågetecken. Men det kanske är för att du jobbar så tidigt på morgonen så du har sovit en liten skvätt på eftermiddagen och nu är du återigen på godmorgonspåret.
Lite... Nej, men jag också, när jag är med i radio så säger jag alltid god morgon på grund av morgonpasset. Ja, det är min catchphrase.
Ja, precis.
Men det var så jag fick jobbet.
Ja, jag har undvikit att säga P4 Västerbotten i flera dagar, så att skärpning...
Nej. Men, har du någon flintskalliga förebilder?
Flintskalliga förebilder, det man ska känna till då är ju att, alltså innan jag började tappa håret så var jag ju, i och med att jag är en gammal basketspelare, så var mina två största idoler inom basketen flint. Mm. Sasha Djordjevic då, som spelade i det forna jugoslaviska landslaget, och Michael Jordan. Så jag har ju varit flint i princip under hela min uppväxt. Men sen när jag insåg att oj, jag kommer nog tappa mitt hår, så lät jag det bara växa ut. För att jag bara vill ha lite bilder med frisyr och bara se hur det känns att ha någon slags frisyr. Men Michael Jordan absolut är ju en stor förebild. Jag vet inte om ni kommer ihåg David Beckham, var ju en ganska liksom, han satte ju någon slags standard för alla unga killar i vad man ska ha för frisyr. Och det var ju liksom den stora chocken var ju när han valde bara raka av allting. Men om ni kommer ihåg det här.
Jo, det kommer vi ihåg.
Kanske lite för unga för det.
Nej, det är vi inte.
Lucas talking. Ja. Men det här som The Guardian har hittat på nu, att kalla det här för the bald guys, the guy...
The bald guy summer.
Ja.
Men är det inte hot bald guy summer? Eller det, jag hade nog velat säga att det är mer än hot guy bald summer.
Ja.
Ja, för jag, för jag hade ju en egen sån förra sommaren som var så hot guy jihadi summer. Och det är lite kul att få vara med i nästa trend också.
Det får bli the P1 way då. The hot bald guy summer. Ja. Har du märkt av det?
Nej. Inte alls. Alltså, för att, jag har ju ett gammalt skämt om det här. Det finns ingen kvinna som har typen flint med skägg. Det är bara någonting som finns där ute på marknaden. Det finns för mycket män som är flint med skägg. Det är ingen, du behöver inte ha den fetischen. Liksom. Men har man hår kan du fortfarande raka av det och låta det växa ut. Medan jag har bara den här frisyren och jag är fast med den, tyvärr.
Men en enkät som datingappen Tinder gjorde, då svarade 42% av 2000 singlar att de tycker att ett rakat eller flintskalligt huvud gör att en man blir sexigare. Håller du med om den bilden?
Ja, men det, alltså jag tror att det här, liksom, det här är någonting som flintskalligt. Det kommer ju oftast, det har ju kommit andra sådana artiklar från typ så Vogue och Esquire som också så kvinnor föredrar flintskalliga män. Men jag tror liksom så här, i underkant så finns det flintskalliga män som försöker driva den här tesen. Men det är ingen som känner så egentligen. Jag har ju varit på de här apparna. Och en ganska vanlig fråga som jag brukade få var, har du valt din frisyr? Vilket, flintskallighet är ingenting man väljer, utan flintskalligheten väljer dig, brukar jag säga.
Emma Severinsson, lektor i modehistoria vid Lunds universitet. Välkommen till Studio 1.
Tack så mycket.
Varför väcker mäns hår eller håravfall så mycket känslor?
Ja, men det är ju för att håret är ju en stor del av vår identitet, både för män och kvinnor. Och när man då börjar tappa det och inte har valet som vi har här med vilken frisyr man ska ha, så är det ju någonting som händer då. Och det väcker ju känslor.
Samtidigt så är det ju så att håravfallsindustrin omsätter miljarder på mäns oro för att tappa håret. Är bald guy summer en verklig frigörelse från hårhetsen?
Det återstår nog att se. Vi vet ju att sådana här, vad vi kan kalla mikrotrender, kan blossa upp och försvinna. Och kanske också lite på sommaren när man gärna vill hitta nya media och sådär. Så att vi får väl se. Det är ändå en lång tradition av att mäns håravfall, att man har velat avvärja det på olika sätt.
Det kan vara en sommarfluga. Ska vi kika på det historiskt? Har det varit ett känsligt ämne, säger du som modehistoriker?
Ja, men det har det. Och man började med tupéer redan i slutet av 1700-talet. Och på 1800-talet så började också karikatyrtecknarna häckla det här med tupéer som blåste av i vinden. Och det har vi sett fortfarande sen längre fram i tiden. Kanske någon teckning av en man som är ute och fiskar och så får han då kroken på huvudet och tupén flyger av och så. Så att det har varit ett känsligt ämne och man har också försökt på massor av olika sätt och att hindra håravfall.
Det har ju också hamnat i populärkulturen, till exempel hos Seinfeld. Ska vi lyssna på det?
Oh my god.
What?
Your hair. It's so thick and lustrous. I mean, it was.
Well, it still is. I shaved my head for my swim team. I just like the way it looks, so I kept it.
Are you saying that I could be dating this hair?
I mean, With you under it?
Ja, det är Elaine här som inser att hennes kille var otroligt snygg när han hade hår på huvudet. Hon ser en gammal bild på hans körkort.
Vad tänker du när du hör det här, Emma?
Ja, men det är spännande, för först tycker hon ju att han är väldigt snygg i det här håret och försvarar det. Men sen när hon inser att han hade ju faktiskt varit ännu snyggare med hår, så gör hon ju allt för att han ska få tillbaka håret. Och inser då att han faktiskt är flint på riktigt, förrän han har rakat av det frivilligt först. Så det säger ju någonting om de här normerna och hur man liksom förväntas vara snyggare om man faktiskt har hår på huvudet.
Mm. Ska vi lyssna på ett klipp till? Nu handlar det om Sex and the City.
This is very intense and you're being very sweet, but there is no way that you can relate to what I'm going through. What are you doing? No, you can't. Your hair's your thing.
Chill out, I'm busy.
Just det är Samanthas kille i Sex and the City säsong 6 som rakar av sitt hår i sympati med henne eftersom hon tar cellgifter och han bestämmer sig alltså för att raka av sitt hår.
Vad tänker du kring den, Emma? Ja. Eller Branne?
Ja, förlåt, jag tänkte bara liksom så. Jag måste bara flicka in med hela Seinfeld att det finns ju också ett till avsnitt där George då, Costanza, börjar ju ha peruk och blir framgångsrik. Men sen liksom blir för att han förrår liksom de flintskalliga männen i och med att han börjar ha peruk också. Vilket liksom på något sätt ändå talar emot perukerna. Mm. Alltså att tupén, vi har bara inte det.
Nej.
Emma Severinsson, modehistoriker vid Lunds universitet. Vad har du för tankar här? Jag tror att du har valt att vi ska lyssna på Samanthas här i Sex and the City.
Ja, precis. För det här är ju också alltså början av 2000-talet som vi ser här, eller hör här. Och där började ju dyka upp, vi hörde här om Beckham och sådär, att man under 90-talet började raka av håret som alltså för att det är modernt och snyggt snarare än av behov. Och det som är spännande här med Samanthas pojkvän är ju att han är modell och håret, det här halvlånga, tjocka håret, är ju en så stor del av hans marknadsföring eller det intresse kvinnor har för honom. Så att det visar ju verkligen, det blir verkligen en kärlekshandling att raka av det här håret. Sen blir han ju såklart väldigt snygg ändå, så att det faller ju inte hela karriären för honom direkt. Så.
Tack Emma Severinsson, lektor i modehistoria vid Lunds universitet, och Branne Pavlovic, programledare för Morgonpasset i P3.
Eftermiddagens programledare för Studio 1 heter Pia Sjögren och Susanne Westergren, och producent är var Petter Ljunggren. Och vi som har jobbat med Studio 1 nu ikväll då, jo, producent Martina Lindvall, tekniken skötte Martin Seipel och jag heter Erika Mårtensson. Nu här i P1 är det dags för nyheter och sen blir det sommar med journalisten Elaf Ali. Tack för ikväll.